Det är onsdag den 11 november och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
Ja visst, och med Torbjörn Nilsson.
God dag.
Och idag kommer vi att prata om det är så att Moderaternas nya idéprogram är den snabbaste vägen till en Ulf Kristersson-ledd regering.
I lördags så kom nyheten alla hade väntat på. Moderaterna släppte sitt utkast till idéprogram. Sen var det något i USA samtidigt, men vi fokuserar på väsentligheterna här i verkställande utskottet. Maggie, vad var det som hände?
Ja, men mitt i brinnande regeringsbildning var det väl som Ulf Kristersson tillsatte det här idéprogrammet?
Eller strax efter tror jag, 1 april.
Ja, men han presenterade det, för jag minns när han presenterade det under sitt jultal.
Just det, så var det.
Liksom mitt när allting var som mest osäkert och att människor i hans parti sprang runt lätt hysteriskt och var så här, nu ska han tillsätta ett idéprogram, vi har inte liksom ens en regering. Ja. Det fanns ju vid den tidpunkten en viss frustration med Ulf Kristerssons och Gunnar Strömmers förtjusning i långa ideologiska diskussioner.
Han insåg väl kanske att han liksom hade blivit övergiven av de gamla allianskamraterna och behövde så att säga trösta sig.
Tagit förlusten i förskott.
Vissa människor liksom käkar godis, chips, dricker för mycket alkohol. Andra människor tar till andra medel.
Jag tror snarare att han tänkte så här, om jag skriver en riktigt övertygande förklaring till varför liberalism och konservatism faktiskt hänger ihop, så kanske Annie Lööf stannar kvar. För han tänkte, som så många gånger förr, att Annie Lööf var moderat och inte centerpartist och skulle bry sig om ett idéprogram.
Mm-hmm. Fast det tog ju lite lång tid. Eller tänkte han att regeringsbildningen skulle pågå i 18 månader?
Jag tror,
eller 22.
Oklart. Men i vilket fall så var ju det här då utkastet presenterades i lördags på en idékonferens.
Just det.
Digitalt.
Stämningen var vild, förstår jag.
Det var, måste jag säga, en otroligt rapp konferens. Den rappaste konferens jag någonsin sett, med expertintervjuer som var 2 minuter långa och liksom korta klipp. Man är ju van vid långa, tråkiga idékonferenser. Det här var oerhört modernt.
Vilka var det som pratade där?
Det var Katarina Barling, statsvetare.
Surprise, inte.
Det var Torbjörn Nilsson, moderatexperten.
Den äldre.
Statsvetaren, den äldre.
Han inte kan mycket om Moderaterna.
Ja. Mm. Och sen så var det Fredrik Johansson, som har varit en av huvudsekreterarna. Alice Teodorescu, som var den andra. Benjamin Dosa, Mats Svegfors. Och sen var det snabba små klipp med moderater runt om i landet som berättade varför de var moderater. Och så var det allt lätt av förra Timbro-chefen.
Okej.
Okay. Yes. Men har ni läst?
Ja, absolut.
Absolut. Mm. Självklart. Torbjörn, vad studsade du till på mest? Eller var det bristen på studsar som var det definierande?
Nej, men det är ju liksom konsolidering av vad är Moderaterna idag? Det här. Väldigt mycket prat om att liberal konservatism fungerar och existerar. Vad liksom statsvetare än säger. Man får ju säga att det är ju också någon slags liksom återgång till saker som existerade liksom innan Nya Moderaterna. Det finns ju några spår som är kvar från Nya Moderaterna. Liksom betonandet av arbetslinje och lite sådär. Faktiskt en del liksom nya moderatkonservativa stråk skulle jag säga också som finns kvar. Men annars så är det ju, man lyfter ju upp det här liksom allsidighetens samhälle som sociologen Hans L. Zetterberg, storfavorit i liksom Kristersson-generationen i Moderaterna, myntade på 90-talet och sådär.
Alltså min känsla när jag läste var att det var som att läsa ett väldigt, väldigt långt genomsnittligt Ulf Kristersson-tal från perioden 2017-2020. Det var väldigt lite. Alltså, de viktiga, de bärande bjälkarna i det här programmet är ju, det kändes nästan som att det programmet är skrivet för att passa det han brukar prata om. Nu kanske det inte är så det har gått till, men det var ju snarare så att man kanske hajade till på att det här var ju inte alls särskilt nytt. Det var liksom Gösta Bohmans tänkande så som uttolkat av Ulf Kristersson i hans hittillsvarande partiledarskap. Ganska rotat i här och nu ändå.
Mm. Och i de problem, eller vad man ska säga, som problembeskrivningar som Moderaterna idag utgår väldigt mycket från i sin politik. Alltså ja. Migration, brott och straff, sånt som väl inte var så tydligt i det tidigare i det programmet.
Det är historiskt floskulösa ansvar för hela Sverige från 2011, tänker du på då?
Ja, som ju inte, liksom, som idéprogram betraktat, väl har fått så starkt genomslag.
Men det var väl för att det var ganska mycket ett anti-idéprogram?
Ja, men jämfört med då det tidigare Land för hoppfulla, ja. Som du har pratat oerhört mycket om genom tiderna. En stor sak som lanseras i det här idéprogrammet är ju ett nytt begrepp som kallas för funktionell anpassning. Mm. Säger detta är något funktionell anpassning?
Det låter ju liksom något, det låter Socialstyrelsen över det. Något extrembyråkratiskt, liksom, vadå, funktionell anpassning. De vill väl inte skriva assimilering? Det är väl
alltså
så
de
enkelt.
Har för ett resonemang, det här är då ett nytt begrepp istället för de tidigare som de säger har funnits är integration, assimilering och mångkulturalism. Och då tycker Moderaterna enligt den här idéskriften som de också har publicerat att assimilering, alltså integration förutsätter då att båda anpassas och det tycker de inte att man ska kunna kräva. Assimilering kräver att den som kommer till Sverige ska anpassas och det tycker de inte heller att en stat kan kräva att man ska ge upp sitt ursprung, sin kultur, sin identitet, utan funktionell anpassning handlar då om att kunna anpassas lagom mycket.
Alltså vad skillnaden mot assimilering ligger, det kan väl Fredrik Johansson reda ut på Twitter, i någon Twitter-tråd
det
eller så.
Det skulle jag säga ganska uppenbart. Alltså, om man med assimilering menar att en människa ska helt uppgå i en ny identitet, då är det väl inte så himla svårt att se vad man far efter. Det jag möjligen tycker, det här blir ju ganska mycket av ett hårkliveri för typ Andreas Johansson Heine på Timbro och två statsvetare som är jätteintresserade av den här frågan och möjligen den här podden. Därför att det här är funktionell anpassning, det låter som exakt det som 99,97% av alla svenskar menar när de säger integration.
Ja.
Det är ju inte så att gemene svensk går runt och tänker att man ska integrera sig i afghansk kultur. Det har aldrig liksom varit på fråga riktigt, vare sig liksom köksbordsdebatten eller den politiska debatten, utan integration används ju som begrepp för att folk som kommer hit lär sig svenska, kommer in i jobb och följer lagen. Det är precis det som integration alltid har syftat på. Sen vad liksom språkprofessorerna säger och de överintresserade delen av statsveteriet, det må vara en sak, men det här är verkligen på det viset tror jag en stor icke-fråga och en perifer randdebatt.
Alice Teodorescu sa under den här konferensen att som svar på din fråga, Torbjörn, att det då innebär att man inte ska till exempel behöva äta allting som traditionellt äts i det landet.
Okay.
Utan att man liksom ska få bevara sin egen kulturella identitet.
Jag äter pizza.
Hon sa dock
som,
själv.
Som Jimmy Åkesson sa en gång.
Det var nog inte Jimmy Åkesson utan någon visst var det? Nej, jag tror att det var en gubbe bjuv som sa.
Okej, det är i alla fall titeln på Niklas Sorenius första stora bok om Sverigedemokraterna. Mm.
Men i alla fall, det var lite roligt att själv under den här idékonferensen så använde Alice Teodorescu då själv ordet integration eftersom ordet funktionell anpassning är hopplöst. Så att hon liksom, fast sen la till så här, fast vi vill ju gärna säga funktionell anpassning istället. Ja, tveksamt om det där kommer flyga kanske utanför idéprogramsgruppen, jag vet inte.
Det känns väl som att den frågan är inte någon. Man tyckte kanske själva det här, eller jag har den bilden, att man satte ner foten på ett lite spetsigt sätt och räknade med att det kanske skulle bli lite debatt kring det. Kring de kraftiga markeringarna mot identitetspolitik som man gör genomgående flera gånger i det här programmet. Men det är väl en debatt som till stor del är på både vunnen och överspelad, tänker jag. Identitetspolitik har ju varit ett skällsord i ganska många ord. Sen kan man diskutera vad man det begreppet laddas med, men de konflikter som man tycker sig sätta ner foten i här är ju ganska avgjorda, i alla fall i liksom en något sån här borgerlig socialdemokratisk politisk diskussion, tror jag. Det är ju inte så att, alltså Centerpartiet har väl inga större invändningar mot de här resonemangen heller. Men det är lite det jag menar med att här sett, det är verkligen ett idéprogram som står här och nu, eller kanske till och med i 2016 till åtminstone delar. Och det var kanske inte riktigt meningen, men det kanske är oundvikligt. Jag vet inte.
Jag reagerar snarare på liksom frånvaron av den liksom stora diskussionen i samtiden.
Nämligen?
Alltså, det här är ju ett program där de säger att vi ska liksom uppdatera oss och prata om hur är det att vara moderat idag? Vad är Moderaterna? Vad är inte Moderaterna? Det handlar väldigt mycket om att så här, dra linjer mot liksom centerpartister och liberaler, mot kristdemokrater och sverigedemokrater, mot socialdemokrater. Och det gör man ju genomgående i det här. Och man pratar om liksom, att den stora liksom fienden är kollektivismen. Och att kollektivismen tar sig nya former och uttryck. Islamism nämner man, och man nämner liksom identitetspolitik. Man säger inte att det liksom är vänsterns identitetspolitik, men alla de liksom exempel man använder. Liksom, där sexuell läggning och kön anses förklara individens position och möjligheter i samhället, skriver man till exempel. Alltså att människors bakgrund anses binda dem vid vissa värderingar, åsikter och politiska rörelser. Det är ju liksom nyvänstern man kritiserar här i det jag citerade.
Men som Victor är inne på, även det kritiseras ju av vänstern idag. Det
är
ju
absolut. Liksom
det är inte så politiskt.
Men det intressanta här är att den stora diskussionen vad gäller liksom högerns 1968, borgerligheten, vart tar den vägen och så. Det handlar ju om hur man ser på nationalismen. På att liksom nykonservatismen bygger på liksom en idélinje som är den dystopiska konservatismen, som är kollektivistisk, som har ett sånt uppdelande i ett vi och ett dom. Och detta markerar man inte på något sätt emot i det här programmet. Man drar alltså tydliga röda linjer på allting förutom denna den mest brännande diskussionen som handlar om vad är Moderaterna gentemot Sverigedemokraterna på det område där Sverigedemokraterna vill prata. Alltså man är tydlig med vad är Moderaterna unika med gentemot Sverigedemokraterna på de områdena moderater känner sig trygga. Marknadsekonomi, skatter, liksom allt det där.
EU.
Ja, EU, inte minst. Men när man kommer hit så vågar man inte, det vet jag inte. Man använder inte ordet nationalism. Man diskuterar inte, vad är det? Finns det bra nationalism?
Pratar man finns om nationalstaterna?
Man pratar om nationalstaten på en del ställen. Man pratar om det svenska. Liksom. Man pratar om judisk kristet arv på ett sätt som nästan låter kristdemokratiskt. Men man diskuterar inte nationalismen alls. Och
av har det du något svar på varför?
Jag tror inte de är överens. Jag har sökt information i denna fråga. Och det jag hittills får fram är att man har i gruppen som höll på med det här arbetet pratat om det. Att man hade olika åsikter om det. Och sen konstaterar man att det står inte någonting om det i texten. Då drar jag slutsatsen att man inte har kommit överens. Och liksom det här blir ju, på några ställen i texten blir det ju liksom löjeväckande. De har också ett stycke som handlar om optimism och realism. Där man skriver om liksom 1900-talets historia och lärdomar. Att liksom, får man för högt flygande galna idéer så slutar det alltid med liksom skyttegravar eller koncentrationsläger. Och det är liksom skulden för det är idéströmningar som fascism och kommunism. Inget konstigt alls om man är moderat. Det är bara det att koncentrationslägren, det syftar ju på andra världskriget. Och det är ju rimligt att skylla på nazism, och även koncentrationsläger liksom i Sovjet sen är rimliga att skylla på kommunism. Men skyttegravarna kan bara hänvisa till första världskriget. Och det är oerhört svårt att skylla första världskriget på nazism eller kommunism om man ska så att säga skuldbelägga en idéströmning. Den idéströmning som går att diskutera kring första världskriget och skulden är nationalismen. Men den vill inte den här moderata idégruppen diskutera.
Det känns som att du borde fått vara med. Känner du dig ledsen när du inte fick vara? Du kanske kan få vara remissinstans, för det ska ju ut på remiss nu.
Ja, jag tror att den här utläggningen vi just hörde kommer att, vare sig Torbjörn vill eller inte, att bli en remissinstans i den här processen, tror jag alldeles bestämt. Vi har några lyssnare från Moderaterna, det vet vi. Men ja, det där är intressant. Det finns en... Jag träffade faktiskt Ulf Kristersson i förra veckan och pratade bland annat då om processen och
det, jag tänker, när jag läste den intervjun så tänkte jag, det här måste ju Ulf Kristersson älska.
Ja, det gjorde han.
Alltså att få sitta, för jag tänker att vissa partiledare tycker kanske att det är lite mindre kul att sitta i en timme och prata ideologi. Nej, kanske inte, det kanske alla gillar. Men Ulf Kristersson måste gilla det extra mycket.
Jo, nej, men det är ju lätt att känna. Den timmen gick fort. Mm. Så är det. Och han kanske inte igenom allt som jag hade hoppats hinna igenom. Vi hade nog kunnat sitta kvar en stund. Men det var ju intressant på många sätt. Men när det gällde just den här frågan så frågade jag lite om hur han såg på det parallella idéutvecklingsarbete som pågår i den svenska högern. Det som brukar sägas kretsa runt Sverigedemokraternas Mattias Karlsson. Vissa vill säga att han är bättre på att göra reklam för sitt idéarbete än att utföra det. Men nu börjar det ändå hända lite grejer. Det ska ordnas skoklosterakademier och det ska det är en tankesmedja som startas. Och det är uppenbart att det händer någonting. Och det är någonting som låter och hörs och som lockar till sig en del folk och som puttrar där. Jag frågade hur han såg på det, och han avfärdade det samtidigt som han välkomnade det, skulle jag säga. Han tyckte att det var jättebra. Om han tar inte avstånd från konservatismen och vill någon starta en konservativ tankesmedja och fördjupa sig i Edmund Burke, så var väl det jättebra. Och i övrigt så var han inte särskilt orolig. Min fråga grundades väl i om man inte var lite rädd från Moderaternas sida att man håller på att det inte är så självklart att det är Moderaternas idéprogram som definierar vad det innebär att vara höger i Sverige på 2020-talet, utan att det kanske sker någon annanstans, om inte annat så också. Det jag tar med mig från svaret är väl ett kraftigt ideologiskt självförtroende i den biten som kan visa sig vara helt relevant eller möjligen naivt. Det får väl framtiden utvisa. Men det kändes inte som att han var så intresserad av det.
Det är ju spännande också när man tänker på att en person som har varit viktig i framtagandet av det här programmet, alltså Alice Teodorescu, nu enligt olika uppgifter, både till verkställande utskottet och till tidningen Fokus, är på väg in i det här nya högermedieprojektet, där det även rapporteras att Per Gudmundsson och Caroline Dahlman och vem är det med?
Paulina Neuding,
Thomas Gyr är på väg in. Man vet ju väldigt lite om det där än så länge. Vem är det som startade? När ska det startas?
Vad är det?
Ja,
de kanske blir snabbast i vägen till en Kristersson-ledd regering, snarare än det här idéprogrammet.
Ja, men det är ju intressant att det händer ju ändå saker på och har ju hänt mycket på höger håll. Och det blir ju spännande att se. Alltså lite det du är inne på. Är det Moderaterna som kommer hålla i taktpinnen?
Ja, men i grunden här, så bottnar vi här i. Alltså, det här är ett program, som sagt, för att återknyta till starten, där Ulf Kristersson uttolkar Gösta Bohmans tänkande tillsammans med sin generation moderater lite grann, känner jag. Frågan är, alltså, de gick med Gösta Bohman. Kommer nästa generation också känna att de går med Gösta Bohmans tänkande, eller Ulf Kristerssons tänkande, eller Fredrik Johanssons? Jag är inte säker på det. Det känns som en väldigt öppen fråga om de som är 20-någonting, eller kanske till och med 10 någonting och som ska forma nästa generations höger, om de kommer brinna lika mycket för de här idéerna. Ja, det är väl den frågan som jag tror är öppen, och det är den striden, tänker jag, som Moderaterna måste vinna eller ge sig in i och ta. Och det är väl en öppen fråga om de inser det själva eller tycker
det. Ja, men en möjlig tolkning är ju att man just väljer att inte skriva fast sig i vissa saker i det programmet, för att hålla öppet för samarbeten och för en liksom fri diskussion, så att säga. Det är ju ett enkelt sätt att tolka till exempel frånvaron av diskussion om god eller dålig nationalism. Den gör ju att man så att säga inte riktigt har en hållning. Moderata partiet har ingen fastslagen hållning i den frågan. Och det gör det ju mycket enklare för människor att kunna vara med, som kanske tycker lite olika. Och det gör det också enklare att bilda regering, tänker jag, om mätningar och så står sig över valdag.
Förra veckan pratade vi, och då hade det ju precis varit val, och när vi gick in i poddstudion såg det ju ut som att Donald Trump kanske var eventuellt på väg att vinna valet, och nu befinner vi oss i ett annat läge. Men vi pratade lite då om de svenska partiernas relation till, till amerikansk politik och vad det här kan liksom få för påverkan på svensk politik. Och sen dess har det ju hänt lite. Man kunde ju notera, Torbjörn, på Twitter var det i helgen som du och Ebba Busch hade ett litet utbyte.
Just det. Det blev till och med citerat i tidningen, förstår jag.
I någon tidning var det.
Jag såg det.
Det var i Expressen.
På ledarsidan.
Det var i Expressen. Det kanske var i DN också. Men ja, men för att många var ju glada över Joe Bidens vinst och gratulerade honom med svulstighet. Annie Lööf hade gjort en liten grafisk form där hon var glad. Så Centerpartiet var glada. Ebba Busch skrev: det amerikanska folket har röstat fram Joe Biden som ny president. USA är just nu och sannolikt även framöver djupt splittrat, och Biden har en svår uppgift framför sig att ena folket. För Europas del är det viktigt att det säkerhetspolitiska samarbetet med USA repareras. Och detta ansågs då av många vara lite svalt.
Ja.
Jag tror att du använde uttrycket inte överglad.
Precis, för att jag precis innan hade skrivit en tweet om Johan Persson, liberalen, som spådde att liksom hans parti skulle få en ny svensk statsminister inom kort. Och det var lite en överglad lördag. Ja, i vilket fall.
Ebba blev i alla fall, det var väldigt många som kommenterade det här, men hon svarade nästan bara dig. Hon verkar bli, jag vet inte, jag tror hon värdesätter ditt omdöme. Men hon skrev, är det mer lämpligt med stora ord, 5 emojis och en dans? Jag försöker kommentera det som är relevant för Sverige. En stor lättnad att man valt bort en president som inte ens ville räkna alla röster. Men problemen är långt ifrån över, drista mig till viss sans. Men det här liksom fick ju folk att gå igång och säga att Ulf Kristersson, som ju hade varit tydlig med att han tyckte att Trump hade varit ett problem för världen om han fick fortsätta, då gick massa ledarskribenter igång och sa att det är ändå tur att Kristersson leder oppositionen och inte Ebba Busch. Hur ska man tolka det här som Ebba Busch skriver?
Jag ringde lite kristdemokrater sen, mest för att prata om att de hade partifullmäktige i fredags och att partiledningen åkte på stordäng i några intressanta frågor, men det behöver vi inte prata om nu.
Ingen sakpolitik.
Ingen sakpolitik, nej, okej. Men, och förklaringen liksom, som flera uttrycker är ju liksom formell eller formalistisk. Man ingår inte i samma liksom parti international, och därför så gratulerar man inte eller liksom gör tydliga statements som man gör om till exempel CDU i Tyskland vinner val eller sådär.
Men Moderaterna ingår väl inte heller? Alltså, de är väl i samma
familj? Detta är kristdemokraternas förklaring. Som jag får fram det.
Även Sverigedemokraterna hade ju, fick ju viss kritik efter söndagens agenda.
Ja, man får väl säga att satsningen på hästen Trump föll kanske inte ut optimalt för Sverigedemokraterna i år. Vi pratade om det senast, men 2016 så var man ju mer reserverad och försiktig i sitt förhållningssätt till det amerikanska valet. I år har man ju på ett mycket tydligare sätt, ja, om än med vissa förbehåll om individens karaktär, valt att ställa sig väldigt tydligt och heja på den republikanska sidan, och då blir ju det Donald Trump.
Fast det verkar fortfarande ha varit lite frivilligt, för jag hörde Marcus Wiechel i P1, och han var ju då på Joe Bidens sida och pratade mycket om det.
Och han är
ju Sverigedemokratisk riksdagsledamot.
Utrikespolitisk talesperson också väl? Är det inte det?
Jag blottnar min okunskap nu, jag har ingen aning.
Nej, jag frågade ju för att jag inte visste säkert.
Men även Jimmy tog väl aldrig ställning för personen Trump?
Nej, och det gjorde inte Mattias Karlsson heller när han skrev sin DN-debattare, om det var dagen före valet eller samma dag. Men det är ju väldigt tydligt i sverigedemokratiska kretsar, både bland politiker med position och deras vänner och anhängare, att det har ju varit en väldigt tydlig vilja att det ska bli en republikansk seger i valet. Och man har ju klivit fram i större grad än vad han gjorde sist.
Absolut.
Och det har ju med tanke på utvecklingen sen. Alltså då kanske det var en liten ändå, det finns ändå en viss klick, en grupp i Sverige som tycker att den där Trump är ganska festlig ändå. Och det är en trevlig anti-etablissemangsposition. Men den blev väl jobbigare med tiden när beteendet efter valet blev så pass dramatiskt dåligt som det blev. Det är lite dråpligt att se hur jag såg Mattias Karlsson var inblandad i en, han hade varit kritisk då eller till Donald Trumps agerande, och hade då tydligen fått så mycket ovett från anhängare eller brevskrivare eller vad han refererar till, så han kände sig tvungen att gå ut på Facebook och försvara sin kritik mot Donald Trump och samtidigt nyansera bilden av vad som hade hänt. Och så brakade jag loss i kommentarsfältet där den gamla avpoliterade men ändå ständigt närvarande Erik Almqvist var kritisk mot Mattias Karlssons beteende, och det blev en diskussion där. Vi har sett en nyligen avpoliterad men ständigt närvarande person som Kent Ekeroth, som har varit oerhört engagerad i frågan om valfusk i USA. Björn Söder, fortfarande riksdagsledamot, nyss talman, har också varit väldigt engagerad i...
Det är så spännande att de har slutna möten men öppna Facebook-tråd.
Det har varit väldigt påtagligt i sverigedemokratiska kretsar, kan vi säga, att man har varit engagerad i den här frågan om valfusk i USA på ett sätt som kanske inte har varit helt smickrande för partiet i en bredare kontext. Jag tror att det här är mer olyckligt än vi kanske kortsiktigt tänker på för Sverigedemokraterna. Det här är precis vad de inte behöver. En diskussion om den demokratiska trovärdigheten med vissa argument. För det är ju där det landar.
Ja, och det är ju den som de har kämpat för att ta sig bort ifrån.
Precis,
under så himla
i 10 år.
Lång tid.
Och sen så står man och...
För att det är ju en sak med Ungern, men det är liksom, det här blir på ett sätt...
Ja, men Ungern
paradoxalt nog mer nära.
Det blir mycket närmare. Det är någonting som alla relaterar till. Och att då blir partiet som tycker att man, att det, ja, som står på Trumps sida i det här, det är väldigt olyckligt, tror jag, för partiet. Hur som helst. Ja, absolut.
Jag ringde lite sverigedemokrater.
Fan vad du har hunnit ringa i veckan.
Jag har ju såna här, jag har skaffat såna här trådlösa hörlurar. Jag kan prata dygnet runt med folk nu för tiden. Fantastiskt. I vilket fall, jag frågade dem varför, alltså, för det är ju lite paradoxalt där att i förra presidentvalet så var det liksom Mikael Jansson och Kasselstrand och Hane som stödde Trump liksom offentligt, och de har alla kickats ur partiet för att de är för extrema. Nu har liksom Trump visat sig liksom vara en förlorare. Det är, om man tänker på rösträkning, och så var ju också opinionsmätningarna inför. Ändå så var det liksom ett mycket bredare uppbackning från Sverigedemokraterna. Och det menar ju de som jag snackade med beror på två saker. Dels att liksom republikanerna har under Trump samlats och blivit ett annat parti som ligger närmare liksom Sverigedemokraterna. Och just när vi pratar om liksom vilken typ av konservatism och så man företräder, så tycker de att republikanerna idag är närmare oss och vårt. Liksom, de försöker göra republikanerna till sitt systerparti och liksom, alltså inte bara formellt utan liksom älsklingsparti, så där som republikaner eller delar av republikanerna kunde vara för moderater för. För de skäl ju liksom det här från moderaterna. Och den andra grejen är att man liksom ser det här så långsiktigt. Att man håller på med det här internationella arbetet som man inte alls var intresserad av för 4 år sedan. Att liksom få till den här liksom nationalistiska eller socialkonservativa internationalen. De pratar om liksom, alltså det här är ju Mattias Karlsson och liksom Charlie Weimers i EU-parlamentet som har drivit på, och vilka, det är mycket snack om vilka konferenser med republikaner de har åkt på, vems bröllop de har varit och besökt och sådär. Så här är ju någonting som händer, och då tänker ju de att så här, ja, det finns liksom en stor grupp i Sverige som kanske inte lockas av oss när vi gillar Donald Trump, särskilt inte när Donald Trump liksom framstår som odemokratisk, typ gör en mjuk statskupp eller vad det är som händer. Men det spelar ingen roll, för långsiktigt vinner vi på det här. Vi blir en stor spelare med liksom bundsförvanter internationellt, och Moderaterna kommer krympa ihop till liksom ett skrumpen, liten äppelskrutt till, av gammalt parti som inte har något med någon att göra längre.
Men frågan är om de har rätt i detta, eller nej, om det är fråga. Så här att detta är ett tecken på att Sverigedemokraterna har tappat sin feeling.
Men man kan ju lyfta frågan ändå, för jag delar helt den bedömningen om varför man gör så här, och väldigt mycket talade ju för att det här var en bra häst att satsa på. Herregud, man har möjlighet att liksom göra sig själv till ett med ett av de två partierna i USA som har en enorm internationell, ett av världens mäktigaste partier naturligtvis. Och sen går det så här, och det republikanska partiet håller för överskådlig tid, tror jag, på att bli minst lika förgiftat i en svensk och kanske till och med en bredare europeisk politisk debatt som någonsin Viktor Orbán. Hur som helst. Det har varit ett år av tveksamma hästsatsningar för Sverigedemokraterna. Det har faktiskt varit ett dåligt år för Sverigedemokraterna, skulle jag vilja säga. Ett oväntat dåligt år, kanske ett av de sämre på länge. Det var ju så att 2019 var ett fantastiskt år på många sätt. Man fick en regeringsbildning som man absolut ville ha, även om man hellre såklart hade haft en regering som man själv stödde. Men givet det valresultat man fick så var det väl i princip bästa möjliga. Alla mot den egna favoritkonstellationen, MKDSD. Mm. Jättebra. Man bröt vallen mot samarbete. Man fick sin lunch och köttbullar med Ebba Busch, och sen rullade det på. Och i november 2019, ett år sedan nu, så kom den här mätningen där Sverigedemokraterna med viss marginal var största parti i Sverige, 24%. Det var verkligen ett andra eller tredje eller fjärde genombrott som hände där.
Ja.
Men det var då. Sen dess har det ju inte gått lika bra. Nu kom ju novembermätningen från Demoskop i år då, och då är Sverigedemokraterna tredje största parti. Detta skrumpna äppelskrutt till moderater har sakta men säkert trocklat sig förbi. Är uppe på drygt 22%, Sverigedemokraterna strax under 20. Socialdemokraterna är största parti. Men vi har inte någon coronaeffekt där det är så att alla har gått till Socialdemokraterna, för Socialdemokraterna bara 24%. Så här har man en substantiell tillbakagång som inte går att förklara med Nationell samling runt Stefan Löfven.
Aha, och vad ska alltså, vi då ha för förklaring?
Ja, men så här, om jag bara kokar ner det här då, titta på relationen MSD. För ett år sedan så hade Sverigedemokraterna 24%, Moderaterna 17,8% tror jag. Nu Moderaterna 22,4%, Sverigedemokraterna 19,9%.
Det är det programmet.
Ja, precis. Eller var arbetsgruppens överläggningar som sipprat ut i folkdjupet. Nej, det tror jag knappast. Men någonting är det. För det här är det här är inte en enskild mätning, utan det här är ju en trend över tid som är lite intressant ändå, givet hur
ska vi,
diskussionen har varit.
Vet du vad det är? Ska vi spekulera?
Nej, men man kan jag bara ta de här hästarna man har satsat på som har visat sig fel. Ta det för vad det är. Coronapandemin var på väg att bubbla upp. Jimmy Åkesson valde istället att satsa på att åka till Turkiet och kom knappt hem för att land efter land stängde sina gränser när han skulle dela ut flygblad. pandemin slog till på allvar. Åkesson satsade på att stänga skolorna. Det vill säga det enda som alla är överens nu om att Sverige gjorde riktigt bra. Att inte stänga skolorna. Åkesson krävde Tegnells avgång. Samtidigt dök smittspridningen kraftigt. Tegnell har rekordförtroende. Man kan diskutera länge huruvida det är motiverat eller inte. Men det håller i sig. Åkesson tröttnade på coronapandemin. Snörvlade i riksdagens talarstol och gick på 50-årsfest och fastnade på bild. Andra vågen kom. Man kan hålla på. Det känns som att Sverigedemokraterna inte riktigt har haft det där momentumet i det de gör i år som de kanske har haft tidigare år. Jag vet inte. Jag vill bolla upp frågan här.
Jag vill lägga till en sak.
Ja, gör det gärna.
Som inte är populär eftersom den är privat.
Skilsmässan.
Skilsmässan. Alltså, exakt det här fenomenet gick ju att skönja liksom i Nya Moderaterna posten Reinfeldtska skilsmässan. Otroligt svårt kanske att hävda att det liksom berodde, att det fanns en direkt kausalitet vid det. Men om din spaning, Viktor, är, har inte liksom Sverigedemokraterna fingertoppkänsla längre, så går ju liksom till frågan, varför har inte Jimmy Åkesson eller partiledningen fingertoppkänsla längre? Och då kan man ju konstatera att det finns ju en möjlighet att den här privata förändringen faktiskt hindrar intryck, politiska intryck alltså, till partiledaren och partiledningen. Alltså, det kanske var Louise Eriksson som hade fingertoppkänsla.
Mm. Jag var ju i Sölvesborg igår.
Just det.
Med hela dagen faktiskt.
Träffade du Louise Eriksson?
Kände du vindarna?
Nej, men alltså, jag träffade inte Louise Eriksson för att hon var upptagen. Det var också så, det var så underbart, för jag var med en jätteduktig fotograf som brukar jobba för Kvällsposten och Expressen, som var så här, nej men jag har träffat Louise många gånger, vi går bara till kommunhuset och knackar på. Alltså så där som det är i kommuner som inte är Stockholm till exempel. Men hon hade inte tid och hon ville inte prata med mig för hela veckan. Jag håller ju på med den andra stora nyhetshändelsen den här veckan, alltså minkarna.
Oj,
det
oj.
Finns ju väldigt många minkar i Sölvesborg.
Och det var inte hon sugen att prata om?
Det verkar inte så, nej. Men det som slog mig, för jag pratade med väldigt mycket folk i Sölvesborg igår, det var en avsaknad av spontan politisk diskussion. Som man ofta annars, just när man är ute och kommer från tidningen och pratar med folk, så brukar de ofta vilja liksom passa på och prata lite allmänt politik. Och jag tänkte att det skulle vara liksom bara spännande att känna av lite så här stämningarna i kommunen, prata folk om SD, prata folk migration, pratar man om. Det enda folk pratade om var service. Det är så fint att vi har den här butiken här, det är så bra att liksom, men inget annat. Och jag bara tänker, kan det finnas någonting i att ämnena inte, liksom SDs ämne inte på topp just nu? Liksom någon slags avpolitisering, normalisering som i sig gör att intresset viker?
Att liksom bränslet i SD-brasan tryter?
Ja. Jag vet inte. Jag tycker den här hösten har på många sätt varit väldigt lik förra hösten, som ju då var ett verkligt momentum för Sverigedemokraterna. Vi har haft en diskussion om gängkriminalitet som på grund av händelser på marken har varit minst lika aktiv och dominant nu som då. Det är klart vi har haft pandemin också. Men det intressanta tycker jag med de här siffrorna jag räknar upp är att vi ser ju ingen som helst pandemieffekt i meningen starkt stöd för sittande regering, utan tvärtom att högeroppositionen har bra siffror igen. Men det är inte Sverigedemokraterna som driver den utvecklingen den här gången. Det var
jag
förra
noterade
gången.
En annan intressant sak som nog inte heller är svaret på din fråga.
Nej.
Igår. För när jag åkte tåget hem från Sölvesborg så passade jag på att titta på livesändningen som högerdebattören Henrik
Jönsson.
Ja. Förlåt. Henrik Jönsson gör med, som igår gjorde med Jan Emanuel och Jimmy Åkesson. Där Jan Emanuel, det var jättelång, det var 2 timmar lång.
Han har ett efternamn, eller?
Jag vet, fast de kallade bara honom för Jan Emanuel. Så att det var liksom som en, tack Jimmy Åkesson, tack Jan Emanuel. Men Johansson heter han väl?
Ja. Namn. Men han är socialdemokrat.
Ja, precis. Ofta uppmärksammad för olika saker. Men Med otroligt bra, skarp beskrivning av en person. Jag ska säga min poäng. Jan Emanuel anklagade Jimmy Åkesson för att vara skulden till den oansvariga migrationen i Sverige. Mm-hmm. För att om Jimmy Åkesson inte hade lett Sverigedemokraterna så framgångsrikt, om Sverigedemokraterna inte hade kommit in i riksdagen 2010, då hade inte Fredrik Reinfeldt gjort upp med Miljöpartiet. Och då hade järnaxeln varit intakt och socialdemokratisk sund migrationspolitik hade varit vad den en gång i tiden var, och vi hade inte haft den här oansvariga invandringen. Och det intressanta var Jimmy Åkessons svar. För då sa han så här: det här hör jag väldigt ofta. Jag får ofta skulden.
Mm-hmm.
Och sen så höll han ju då förstås ett långt brandtal om varför det här inte var sant. Ja. Men i det sa han också att det egentligen, som han såg, det var Moderaterna som stod för den oansvariga migrationspolitiken i Sverige, och att Socialdemokraterna i grunden har en mycket mer sund syn på migration. Jag tror inte att detta är skälet till att det går dåligt fäste.
Utspelet igår i
att folk beskyller Jimmy Åkesson för den ansvarslösa invandringen.
Det tror kanske inte jag heller. Jag skulle möjligen
Jag ville bara berätta att jag hade sett det här på TV.
Det var väl, man skulle väl kunna rent här kunna hävda att den där järnaxeln hade börjat rosta långt innan det, eftersom Fredrik Reinfeldts övergripande politiska syfte trots allt var att förstöra för Socialdemokraterna, så att liksom han gjorde väl hellre upp med allianspartierna än med Socialdemokraterna.
Ja, och Miljöpartiet hade ju påverkat även Socialdemokraterna långt innan dess i en mer liksom, tryck dem i mer.
Men absolut, Jimmy Åkesson är säkert indirekt skyldig också. Intressanta siffror också tycker jag att Jimmy Åkessons personliga förtroendesiffror som vi mäter i Expressens SIFO-mätningar, de har också gått ner under det här året. De har stadigt ökat under stort sett alla år, var på väg över 30%, var över 30%. Gjorde en ordentlig tillbakagång under våren och har inte återhämtat sig sedan dess. Också intressant, inte helt lätt förklarat. Men det, jag tror att det hänger ihop. Någonting har hänt. Vi kanske inte kommer längre.
Jag tror det är i det programmet.
Du tror att det är i det programmet.
Vi får nog aktionera.
Ja, vi återkommer.
Verkställande utskottet görs ju av Expressens politikredaktion. Där jobbar ju vi.
Det stämmer.
Ja. Och om man vill så kan man bli medlem i den så kallade inre kretsen.
Det innebär alltså att du får tillgång till hela Expressen Premium inklusive allt material vi gör, och det är en hel del som är specifikt för premiumläsare, och allt blir det med tiden dessutom. Det kostar bara 29 kronor i månaden för dig som lyssnar på Verkställande utskottet i första halvåret, eller under första halvåret.
Och sen 69 kronor i månaden.
Vilket är otroligt mycket billigare än andra svenska tidningar
Netflix
med mindre intressant politikbevakning. Eller ett Netflix-abonnemang, absolut. Hörrni, gå in på expressen.se/expressenpolitik och ta del av erbjudandet om du inte redan har gjort det. Och så ses vi på Expressen Premium. Verkställande utskottets sammanträde har nått den obligatoriska punkten övriga frågor. Och den börjar vi nästan lika obligatoriskt med punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Vad har du läst den här veckan, Torbjörn?
Jag har läst Per T. Olssons bok om Albert Bonnier. Alltså Albert Bonnier, den gamle Bonnier som på 1800-talet grundade det här förlagsimperiet i Sverige.
Mm.
Och den fick mig att tänka på vår stackars talman.
Mm.
Andreas Norlén alltså.
Ja.
Mm. Han, jag tycker lite synd om honom, för han syns ju och hörs ju inte längre. Ni vet, under regeringsbildningen så var ju liksom han i centrum. Han verkade tycka om det ganska mycket.
Mm.
Om man säger så. Och i den här boken så tror jag att det finns ett förslag till Andreas Norlén som kan göra honom stor igen. Nämligen ett återskapande av Norrbrobasaren i Stockholm.
Okej.
Okay. Ni hänger med så långt?
Absolut.
Ja.
Både jag och mig skulle jag säga. Ja. Mm.
Vet ni vad Norrbrobasaren var?
Nej.
Nej. Då ska jag förklara det. Ni vet, det finns ju, riksdagen består ju av två hus. Å ena sidan liksom nya riksdagen som är en gammal bank. Å andra sidan gamla riksdagshuset. Och däremellan går en gång. Och där går alla människor in och ut i de här två husen. Men det är ju så att säga baksidan på gamla riksdagshuset. Framsidan på gamla riksdagshuset används i princip inte. Där ligger en park, en fin liten öde park. Och bortanför den ligger Norrbro som går från slottet till operan.
Jag gick vilse där förra veckan så jag, för mig... Ja.
Och det är en död yta i Stockholm.
Mm. Jag såg det.
Men i den här boken så beskrivs då Norrbrobasaren och hur den här ytan var i slutet och mitten av, ja, andra hälften av 1800-talet. Nämligen där var det stora, coola, kommersiella centrumet där liksom det fina folket gick runt, de kallades Norrbrolejon och shoppade i den här enorma gallerian som låg där. Det var ett folkmyller och festligt och sådär. Då hade ju inte riksdagshuset riktigt byggts, men det byggdes där. Och han, jag tror att här finns en grej för Andreas Norlén, helt enkelt.
Mm. Den låter starta lite basar. Långsökt.
Den låter långsökt.
Särskilt under corona, jättesvårt.
Men grejen är att ni, då tänker ni inte på vem Andreas Norlén riktigt är. Alltså, han är ju en stockkonservativ moderat som kom in liksom i riksdagen 2006 med stora manifestet att stoppa radikalfeministernas familjeupplösning. Han engagerade sig djupt för hovets apanage. När Estelle föddes så sa han att hon, spädbarnet alltså, var en balanserande kraft i samhället. Och hans stora, stora projekt som riksdagsledamot var ju att i Stockholm, bakom Nationalmuseum, där många bråkar om vad som ska byggas, detta vet Viktor typ allt om.
Ja, där man tänkte bygga Nobelcentret.
Ja, exakt.
Enkelt.
Där vill ju Andreas Norlén bygga en fullskalig kopia av det gamla slottet till Tre Kronor. Det som brann ner på 1600-talet när Karl XII var en spoling. Det var ju hans liksom stora projekt.
En fullskalig, det låter, ja.
Ja, det var så det beskrevs, en fullskalig kopia. Och det, ja, i vilket fall.
Vad skulle hända i det, tänkte han?
Oklart. Man får,
jag tänker, det finns ju redan ett slott, tänker jag.
Ja, nej, jag vet inte.
Borde en sak om man ville riva det här hemska modernistiska slottet från 1750 eller när det var klart och istället bygga upp det riktiga slottet på samma plats. Men det här låter...
Ja, men han vill väl ha det här fornstora dagar liksom grejen som finns i symboliken i det gamla Tre Kronor.
Det var alltså ett skämt att slottet var modernistiskt.
I vilket fall?
Bara säga, ifall vi har någon sån här arkitekturupprorsmänniska.
Men här har alltså, jag har länge letat efter bra skildringar av den här Norrbrobasaren, för jag har alltid tänkt på hur liksom, vilken död yta det här är och att riksdagen liksom inte använder den här ytan som finns och att liksom i den här pampiga
antingen. Men förlåt, men på vilket sätt skulle det här projektet gynna Andreas Norléns personliga varumärke? Skulle han kunna stå där och hälsa på folk hela dagen? Eller skulle han få press
ja,
på
men
det?
Teorin är ju så här, i Pertti Olssons bok så beskrivs det här då som det här supercentrumet och längst bort närmast slottet i den här långa, avlånga basaren, gallerian, så hade alltså Albert Bonnier sin första bokhandel. Och om...
Det var där Norlén skulle haft riksdagens giftshop.
Exakt.
Istället för i bankhallen.
Här skulle det ju komma strömmandes människor till riksdagen och man skulle liksom öppna upp och det skulle pågå verksamhet och själv skulle han gå där ute och spankulera med en käpp i den här parken och snacka med folk om riksdagsarbetet och...
Demokratin 100 år.
Jajamensan. Precis. Mm. Det är det som jag, det är det förslag som så att säga växer fram för Andreas Norlén när man läser Pertti Olssons bok om Albert Bonnier.
Glasklart.
Inte minst så skulle han få liksom sitt lystmätte för att citera svenska klassiska texter. Andreas Norlén alltså. Mm. Ni vet, han gillade ju han, att deklamera dikter och sådär. Och jag tänker mig att han liksom skulle stå där på invigningen och deklarera en av de mest klassiska svenska dikter som faktiskt handlar om Norrbrobasaren. August Strindberg-dikten som Strindberg liksom skrev i någonstans i förvisning i Europa. Ja, då står han där och så säger han så här. Då gingo hastiga tankar till gamla Norrbrobasaren. Där lysande fönsterrader beskådas av kvinnor och barn. Där hänger på boklådsfönstret en tunnklädd liten bok. Det är ett urtaget hjärta som dinglar där på sin krok. Det är bara att gå och ta det, Andreas Norlén. Förslaget ligger där.
Veckan är ung och det är även ungdomsförbund. Förlåt världens sämsta melodiradioövergång här, men vi har haft några intressanta utspel för ungdomsförbunds håll i veckan som jag tycker är värt att nämna här. Dels har vår kollega Filippa Rogvall intervjuat Matilda Ekeblad som är blivande inom mycket kort förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet. Intressant intervju för alla som bryr sig om Moderaternas framtid, och det gör ni eftersom ni har lyssnat på den här podden. Hon säger bland annat att hon drömmer om att lägga ner hela SVT och tycker att man istället ska sänka skatten med 100 kronor så att alla har råd med ett Netflix-abonnemang. Väldigt, väldigt, väldigt så här klassik muff, känner jag. Så här nostalgisk nästan.
Jag vill bara skjuta in det. Man undrar ju vad det är för lobbyister Netflix har. För det är ett ganska framgångsrikt arbete, tänker jag.
Mm, det får man säga. Men den som tycker det var spetsigt, det är ingenting mot Centerns ungdomsförbund som bara igår gick ut och talade om med socialistisk kampestetik att det är dags för upp till kamp för en friare arbetsmarknad. Knuten näve och texten fuck facket. Det här är en gammal SUF-parol.
Ja, exakt. Det är en klassisk.
Från tiden då moderpartiet inte var socialdemokratins nu och förmodligen framtida samarbetspartner, vilket möjligen gjorde den här saken lite mer infekterad än vad den annars hade blivit eller var förr.
Från tiden när partiledningen var ungdomsförbundet.
Precis. Men nu så blev det då på grund av den här lite komplicerande detaljen att Centerpartiet och Socialdemokraterna är alltså samarbetspartier, så blev det lite mer kontroversiellt än vad det annars hade blivit, och det slutade faktiskt med att man tog bort den här uppdateringen och beklagade att ordvalet hade dragit fokus från sakfrågan eller någon sån här hejdlöst rolig ursäkt som inte är en ursäkt.
Men jag såg också att det var just tajmingen mitt under avtalsförhandlingar som man tyckte var...
Ja, men det var ju samtidigt därför man gick ut med det, för att man var arg för att någon hade hotat med strejk.
Just det. Det låter
så mycket, så extremt mycket som att liksom Annie Lööf har ringt och sagt, alltså, använd inte våra gamla grejer som vi hittade på, för fan, inte nu.
Men vet ni att det här är inte första gången Centerpartiets ungdomsförbund har försökt ta tillbaka, eller behövt dra tillbaka en kampanj? Känner ni till det?
Det ringer någon liten klocka, men berätta.
2014 inför 1 maj så gjorde de en kampanj som hette The Walking Red, och som gick ut på att man uppmanade då folk att fotografera zombieaktiga 1 maj-tåg och tagga dem med The Walking Red och lägga upp på internet. Problemet var bara att nazister och högerextrema då hörsammade detta, och att det blev liksom lite problem med nazister som fotade demonstrationståg. Det är ju en gammal klassisk liksom, ja, hotmetod. Så att Centerpartiets ungdomsförbund fick dra tillbaka den här kampanjen och be om ursäkt.
Men
det är ändå kul att de håller på.
Det är jättekul, och jag tycker man ska uppmuntra ungdomsförbundet att ta ut svängarna. Det är väldigt fånigt med folk som blir så här sekundärupprörda över utspel. Men det här har ändå någonting. Det är en sak att Moderaternas ungdomsförbund vill lägga ner SVT. De ska liksom göra det, och det är liksom väldigt, väldigt i linje. Men det här är ju något mer komplicerat, för precis som Torbjörn var inne på, det här, alltså det är inte så länge sedan den nuvarande partiledningen som så sitter och förhandlar med Socialdemokraterna och står och pratar om att ta ansvar för svenska arbetsmarknaden själva var i det ungdomsförbundet. Med exakt
det var
samma...
väl liksom Fredrik Federleys hela politiska karriär bygger väl på fuckfacket?
Ja, i stort sett. Som...
Och Annie Lööfs också.
Ja, Federley startade väl en salladsbar, exakt, vars hela existensberättigande var att den inte hade kollektivavtal och sådär.
Det... Vad annorlunda svensk politik var då?
Ja, fast är den på väg då att bli det igen, tänker jag när jag ser det här. Det här känns ändå, det känns som att det här är någonting. För Centerpartiets framtid får vi återkomma till i ett annat avsnitt, men det här är ju faktiskt rätt intressant. Om det här är liksom den dominerande sentimenten i ungdomsförbundet, vi vet att studenter är ju inte heller någon direkt socialistisk organisation, snarare motsatsen. Hur länge kan det vara så? Hur länge, med tanke på att Centerpartiet som liksom huvudorganisation ändå blir allt mer fast förankrat i den socialdemokratiska intressesfären. Vad tror ni? Är det en anomali som kommer att finnas kvar?
Och också i att den tillträdande MUF-ordföranden Matilda Ekeblad liksom uttrycker sig väldigt liberalt i den intervju där hon intervjuades i Expressen.
Och är bonde, ursäkta identitetspolitiken.
Absolut, bonddotter. Jag tänker så här, det är ju spännande i att ni vet, när Fredrik Reinfeldt, när det gick dåligt för Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaterna andra mandatperioden, och man pratade med moderater då, så kom det liksom fram fler och fler kritiska röster. Och vad de pratade om var att efter Nya Moderaterna så ska vi ju återupprätta gamla 90-tals Moderaterna. Alltså efterföljden av Carl Bildt, det superliberala Moderaterna.
Alltså Bo Lundgrens Moderater?
Ja, Ulf Kristersson som han var 1997 okay, tror jag, det okay, var egentligen man pratade om. Alltså så här, vi är liberala, vi vill ha ny arbetsrätt, vi vill ha liksom bort med regleringar, bort med sänk skatten, mer internationellt arbete. Och det som istället kom var ju liksom konservativa drag och rörelser. Så det blev ju inte alls alltså, det liksom, den liberala våg som man pratade om i partiet. Efter den här Reinfeldtska eran så ska vi liksom åter bli vad vi var. Istället så började man liksom påverkas och, av samtiden, liksom saker som hände på marken och idérörelser. Men plötsligt så låter ju ungdomsförbundsordföranden som den där liberala vågen. Så jag tror nog att det kan i din spaning, Victor, att det kan nog vara någonting som händer.
Är det här som när Maud Olofsson läxade upp Annie Lööf om FRA? Är detta Ida Alterås FRA-moment?
Du menar att hon om 10 år kommer att vara partiledare och samarbeta med Socialdemokraterna och prata om att ta ansvar för Sverige och arbetsmarknaden? Och göra allt för att dölja sin bakgrund inom facket.
Jag har inte dragit ut linjerna, men jag ser det. Ja, jag vill veta hur det gick till. Om ni har information om hur det gick till. Så.
Precis. Hör av er till verkställande utskottet. Vi återkommer om det. Vi får säkert anledning att återkomma både om de unga centerpartisterna och de unga moderaterna många gånger framöver, säkert i åratal, och vare sig ni vill det eller inte. Verkställande utskottet är slut för idag.
Det är det. Och vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att du var med, Victor Bartkron. Och du med, Torbjörn Nilsson.
Och tack själv, Maggie
Strömberg.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.